Shabba. Då var Tidaholmspodden tillbaka igen. Lördagen den 25 februari så blir det stand-up på biblioteket i Tidaholm. Då kommer två av Sveriges just nu hetaste stand-up-artister, Nisse Hallberg och Kristoffer Färnis, till Tidaholm och kommer köra en grym show. Är ni intresserade av biljetter, gå gärna in på Tixter och sök på Tidaholm så hittar ni biljetter. Varmt välkomna den 25 februari till bibliotekshuset i Tidaholm. Så, då var Tidaholmspodden tillbaka igen och med mig idag så har jag en av Sveriges just nu hetaste bovlare och en av Sveriges bästa bovlare med mig på tråden via telefon från Göteborg. Han heter Kim Bolleby. Välkommen till programmet.
Hej, hej. Tack så mycket.
Hur är läget med Kim så här efter jul och nyår då?
Jo, allt är fint. Allt är fint. Träna på som vanligt och försöka hålla igång. Det är strax innan jag åker till Finland imorgon.
Ja, vi gör som vi brukar göra. Kim, vi hoppar tillbaka till lite skoltid och uppväxt. Vart är du född och uppvuxen?
Jag är född och uppvuxen i Mölndal och Kållered.
Ja, hur, om du ser tillbaka på skoltid och sånt, om vi håller oss upp till ettan till årskurs 6 där första, vad tyckte du om skolan? Var det något för dig?
Det var definitivt ingenting för mig.
Hej, varför inte? Eller var det bara kul med sport i skolan eller var det inget som var kul?
Ja, det var väl, sport var väl det som var idrott prioritet och så var det väl matematik var väl kul.
Ja, vad om vi ser sjuan till nian sen blir det roligare att gå till skolan eller likadant?
Ja, det blev väl då bowlingen kanske blev lite mer involverad så ja. Målet var väl egentligen att ta sig igenom godkänt och det var väl det som jag fick komma överens med mina egna föräldrar när jag växte upp.
Ja, vad innan vi går vidare där då, när du var yngre, där testade du på olika sporter eller blir det bowling direkt med tanke på vem din pappa är?
Bowling blev det direkt, men jag har provat på tennis och golf.
Hur länge höll du på med de sporterna?
Golf tror jag höll på med ett år och sen tennis var det några månader bara.
Ja. Hur tidigt kom bowlingen in då i ditt liv, minns du?
Ja, jag tror 2 år, ingenting jag minns men det är något jag har fått förklarat. Så när jag var 2 år så var det i princip mitt dagis när min pappa tränade.
Ja.
Så då fick jag bara bevid.
Ja, precis. Vad anledningen till att det blev bowling då, det är klart att ha med pappa att göra eller så, men var det mer intressant eller var det att tennis och golfen inte var, jag menar det är ändå tennis, det krävs rätt mycket där också eller så, eller var det bowlingen som var det stora intresset?
Bowling var väl ganska tidigt det stora intresset. Jag vet ju att farsan hade ju tv-finaler från när han spelade och han tog även hem videofilmer från proffstouren. Och jag tror jag redan då fick en bild att det var det här jag ville göra. Väldigt, väldigt tidigt.
Ja. Vad du sa där, du går igenom 7an till 9an med godkända betyg. Hur går tanken när Kim ska välja gymnasiet sen och vad är det för alternativ som finns?
Jag vet att min egen mor är ganska strikt så hon prioriterar skolan för mig men hon insåg att väl att bowling var väl en för stor del för att göra det. Så hon sa det att ja, se till att avsluta gymnasiet så får du göra vad du vill. Och då tog jag Frölunda gymnasiet som var nära bowlinghallen då, där vi just tränade då.
Ja, vilken linje gick du på gymnasiet?
Handel och administration.
Ja, när du ändå sa här tidigare att du inte tyckte skolan var någonting för dig, var det ändå en OK-linje med tanke på vart gymnasiet låg och hur mycket bowling du redan tränade på den tiden?
Ja, det skulle jag vilja påstå. Jag tänker ändå att hade jag haft en plan B så tror jag det hade varit den vägen jag hade gått.
Ja.
Så jag gillar hålla på med siffror.
Vad fanns bowlinggymnasiet på din tid när du gick?
Ja, det gjorde det. Men det var aldrig riktigt aktuellt.
Nej. Vad, när du, minns du vilken klubb du startade din karriär i, ungdomsklubb alltså, vad den hette?
Ja, jag tror det var Team Rainbow och det var i Kungsbacken.
Ja, hur var det här i början då med bowling och alltihopa, ut och spela matcher och sånt? Hur var du som bowlare på den tiden när du alltså startade upp liksom, var du mottaglig för att träna mer eller blev du besviken om det gick dåligt? Eller gick det, jag är svårt att tro att det alltid går bra för en bowlare liksom.
Ja, jag tror fram till så jag var typ 10-11, det enda som jag brydde mig om det var få mer skruv än alla andra.
Ja, okej. Okay. Ja, det var det häftiga då. Ja.
Ja.
Vad minns du, vad du hade för tränare och grejer den här tiden eller var det mycket egen träning redan då?
Jag har gått igenom ganska många tränare. Jag vet att jag hade Mats Wetterberg som tränare. Han var ungdomstränare för det laget jag spelade för.
Ja.
Och sen så vet jag strax därefter så hade jag Christer Backe. Så ja. Det var väl de tidiga tränarna.
Ja. Tyckte du att du fick bra träning och att de ställde rimliga krav på det eller kom du undan lite lättare med tanke på vem pappa var eller fick du kämpa lite hårdare än vissa andra?
Jag fick nog kämpa lite hårdare än alla andra för jag tyckte liksom att jag lärde mig långsammare än vad de andra gjorde så då blev det liksom att jag var ja, det kändes som att jag fick lägga ner mer tid.
Ja. Vad minns du när du byter klubb efter Rainbow där, vart går du då?
Jag för mig till, om det var Diamonds eller sen till ÖIS.
Ja. När gör du din första A-lagsmatch sen och för vilken klubb? Är det för ÖIS eller är det för?
Jag vet att jag spelade farmalaget för ÖIS. Så vet jag att jag var petad från ÖIS. Jag var uttagen och sen var jag petad precis en timme innan. Och då vet jag att jag lämnade ÖIS.
Ja. Och vart gick du då?
Då gick jag tillbaks till, då hette det Team Kungsbacken.
Ja, och kan det ha varit division 1 eller var det högre upp? De blå då?
Jag tror det var division 1 eller division 2 vid det tillfället.
Ja, och där fick du spela A-lagsbowling?
Ja, precis.
Ja. Tillbaka här nu då, på den tiden eller så, vad hade du för målsättning med bowlingen då eller hur... Hur sätter du upp målsättningen på den här tiden när du är så pass ung liksom?
Jag hade väl ingen direkt målsättning så sett. Det var väl liksom jag bowlade och så kom jag med i juniorlandslaget. Så det var ganska, det föll på mig lite grann.
Ja, då är vi på 2008 ungefär, Helsingfors eller?
Ja, det är nog mycket tidigare än så tror jag. Jag tror jag är 13-14.
Ja, okej. Okay. Ja.
Mm.
Hur är känslan där då ändå bli uttagen i ett landslag liksom?
Det var coolt. Det var då man började få upp ögonen att man hade någon form av talang liksom. Eller talang eller träningsförmåga att ta sig dit.
Ja. Hur gick det där då när du kom med i juniorlandslaget då?
Ja, det gick ganska dåligt kommer jag ihåg. Jag var väldigt besviken och presterade inte så som jag trodde jag skulle göra.
Nej. Var idoler och sånt på den här tiden då, vilka svenska spelare minns du att du såg upp till och kollade på i olika hallar eller på tävlingar när du var iväg då?
Ja, om den stora idolen har väl alltid varit Tim Mac. Det var väl han som öppnade dörren för oss internationella spelare.
Ja. Var YouTube stort här eller hur fick du tag i material? Jag tänkte det var inte så mycket som gick på TV antar jag då för den tiden.
Nej, vi hade ju förmån att både Super Series, de stora tävlingarna i Sverige, lockade ganska många internationella spelare.
Ja.
Och då vet jag att Tim Mac var väl den stora och Tore Torgersson och så vet jag tävlingen i Kungsbacka. Så vet jag att Oscar Palermo var där och då var det hallägaren för Kungsbacka introducerade mig till Oscar och tyckte jag var väldigt coolt. Det var väldigt stort för mig.
Ja. Var det Super Six du pratar om nu eller?
Jag tror det var Super Series det kallades då.
Ja, okej, okay, det kanske blir Super 6 senare.
Sen, ja, precis.
Ja. Ställde du upp i någon av de här tävlingarna, eller hur gammal var du på när du träffade Tim Mack och de här stora grabbarna?
Jag tror att kan det vara 13, tror jag. För då fick jag spela min första 12 eller 13, för jag fick spela min första så här Super Series Super 6.
Ja. Hur,
så jag var väldigt ung.
Ja, det är jätteungt, det är klart. Hur gick den tävlingen då?
Jag tror faktiskt jag gjorde 1200 på 6 serien.
Ja.
Och det var väldigt stort för mig.
Ja.
Då.
Och alla de tävlingarna som var så stora, och även stora tävlingar nu, får vi säga till de som lyssnar också, då är det ju utan någon form av handikapp också, utan då är det ju renslagning 1200.
Ja, precis.
Var det någonting du kunde känna dig nöjd över, ändå kunna snitta 200 på lite tuffare profiler mot de bästa både i Sverige och utländska spelarna som var på plats då?
Ja, precis. Det är lite grann som att, jag såg det lite grann som ett lopp, att deltaga, skapa ett resultat och komma tillbaka nästa gång och förbättra den tiden.
Ja. Hur tidigt i karriären börjar du spara resultat och sånt? Har du alltid haft koll på genom åren vilka hallar? Alltså det är olika hallar, det är ju, svänger ju mer i vissa hallar, och du vet vad du... Är det någonting du alltid har börjat anteckna tidigt, eller har du kommit på senare år när du har blivit bättre bowlare?
Det är väl mer från farsan egentligen. Han hade ganska stor koll, och då var det väl att när han hade koll då försökte jag göra liknande, eller jag kopierade hans sätt att tänka liksom.
Ja.
Så vet jag att han hade koll på att vissa hallar svängde mer och inte, och då fick jag väl den idén att jag skulle försöka göra likadant.
Ja. Har det nu på senare år blivit ännu mer viktigt att ha koll på när du åker till vissa hallar, vad för typ av material, klot, alla de valen är rätt så självklara innan, eller är det mycket oljeprofiler nu som styr?
Nej, egentligen så är det mest på vilken karaktär bowlinghallen har, om det är brunnsvik eller AMF, om det är hög friktion eller låg friktion. Så det är egentligen den jag håller mest koll på.
Ja. Vad här nu, om vi rullar vidare där, Kim då, i bowlingsvängen, hur många år blir du kvar i Kungsbacka och spelar för dem?
Jag blir kvar fram till jag var 15.
Ja, och vart går steget sen?
Och där gick det stora steget till Pergamon, för då kände jag liksom att jag var färdig i Kungsbacka lite grann, och jag ville ta nästa steg i min karriär. Och då frågade jag Pergamon, eller vet jag att jag mejlade Thomas Leandersson vid den tiden.
Ja.
Och då frågade om jag fick spela för Pergamon.
Vad svarade Leandersson?
Han sa att jag kunde komma ner och träna, tror jag, eller prova på det. Och då vet jag att vi pratade om det och kom överens att ja, vi kan prova och se vad som händer. Och så fick jag börja.
Ja. Hur stort skulle du säga att det är som 15-åring att komma till? Ja, men jag jämför ju med som är fotboll. Jag är ju bowlingintresserad dock, men för de som lyssnar då, det är ju typ Real Madrid, Barcelona till Pergamon i bowling. Det är ju världens bästa klubblag liksom, att få träna med de bästa som 15-åring liksom. Hur lärorikt blir det liksom?
Det var ju otroligt stort alltså, för jag fick väldigt tidigt hjälp, för det, den tränaren som har hjälpt mig mest under min karriär, Sten Åke, fanns på plats.
Ja.
Och det var väl han som egentligen har format mig som bowlare.
Ja. Hur länge hade du han?
Han hade jag från, ja, från jag var 15 och upp till jag var 30.
Ja.
Så det är 15 år.
Det är 15 år med samma tränare. Då antar jag ju att du är mer än nöjd med vad han har hjälpt dig med och pushat dig till.
Verkligen. Och så även Thomas då med inflytande och lite andra coacher däremellan. Men Sten Åke är väl den som har haft mest inflytande av min träning.
Ja. När du rullar vidare där då, vad hade Pergamon för lag på den här tiden? Hade de både A-lag och F-lag, eller hur såg det ut?
Ja, precis. Ja, då hade vi både A och F-lag.
Ja. Hur lång tid tar det för dig som 15-åring och framåt där innan du tar en riktig A-lagsplats då?
Jag tror det tog, jag tror det var ett halvår tror jag det tog.
Ja.
Jag vet att jag fick spela med farmarlaget då, och då vet jag Tony Fransson som var dåtidens bästa vänster i Pergamon. Det var han och Peter Ljung som var de stora.
Ja.
Och du vet att de spelade, jag vet i alla fall Tony spelade i farmarlaget, och du vet att vi fick spela med han, och det var väldigt stort.
Ja. Vad krävdes, vad såg de som du behövde utveckla när du kommer till Pergamon som du var lite sämre på då, om vi säger så?
Vi började på rätt mycket tekniska detaljer. Så det var både starten och det var egentligen byggde om nästan hela från grunden. Så jag var väldigt oslipad.
Ja. Hur mycket ökar träningsfliten hos Kim här från att gå från Kungsbacka division 1 till att gå till Pergamons F-lag då och träna med de bästa i Sverige?
Den ökade från 2 till 4 gånger i veckan.
Plus matcher?
Ja, precis.
Ja. Var det någonting som var självklart eller blir det tufft och det kräver mer av dig kroppsmässigt, träningsmässigt? Nu menar jag inte bowling utan även styrka och fokus och mentala biten.
Ja, de var ju väldigt ganska tidigt inne på det här med gym och fysiska biten. Det är väl där den börjar egentligen.
Ja, hur mycket får du ligga på gym och sånt här då som 15-16-åring?
Jag tror det började med kanske med ganska simpelt med 2 timmar i veckan. Och så vet jag att jag drog på mig en skada när jag var 16. Och det är den skadan egentligen som hjälper att jag ökar min träningsdos på gym.
Ja, okej. Okay. Var gym någonting du tyckte var kul när du är 15-16 år och bygga lite muskler och grejer? Eller var det någonting som kändes onödigt? Varför ska jag göra det för? Eller förstod du innebörden?
Löpning var ju en ganska stor del av min vardag liksom. Så jag löpte ju 3-4 gånger i veckan med gym och så här. Det var läskigt att gå till för man visste inte, vet, folk kollar, man var ganska tanig liksom.
Ja. Hur mycket hjälper gymbiten dig här nu för att prestera bättre på banorna då? Märker du resultat? Tar det ett halvår? Tar det ett år? Hur lång tid tar det?
Under den perioden så tog det ganska snabbt alltså. Jag tror det var 3-4 månader ungefär.
Ja, okej. Okay. Vad vidare här nu spelmässigt då? Din första A-lagsmatch med Pergamon. Minns du vem du går banpar med då, eller?
Jag är inte helt säker, men jag tror det kan ha varit Tony Fransson där med faktiskt.
Ja, då var det en liten trygghet att spela med han. Eller var det ni som gick banpar under flera år, eller?
Det var nog... inte helt, lite luddigt minne där, men jag för mig det som om vi skulle sätta upp en vänsterränta så hade jag någon att lära mig av vid den tiden.
Ja. Precis. Vad lär du dig, vad snappar du upp av de här bästa vänsterhänta i Pergamon? Under den här tiden är det mycket snack om banor, klotmaterial, spellinjer, all den biten.
Det var väl mest att göra så enkelt som möjligt. Det var ju den som bara... det var inte så mycket material vid den tiden heller. Det var mer... Jag hade väl ganska mycket nyfikenhet för klot. Men just med spellinjer och fokus på banorna. Hur det var som lag och grejer som var mest fokus.
Ja. Vad... Vidare här då, när landslagströjan åker på, vad är nästa stora grej som händer där då? Efter du är 15-16, du rullar på juniorlandslaget, det vet jag.
Och så vet jag att jag hade ganska bra år när jag var 16, och då vet jag att jag blev uttagen till U23-landslaget.
Vart gick det mästerskapet?
I Orlando 2008.
Ja. Och det gick bra där. Det blev guld i dubbel.
Ja, precis. Tillsammans med James Gruffman nu Blomgren.
Ja, precis. Hur stort är det liksom att ändå ta guld när det väl gäller?
Ja, det var riktigt häftigt var det faktiskt. Det var också där att ett kvitto på att man gjorde något bra.
Ja. Var Orlando USA för dem som lyssnar på podden och inte har stenkoll, och hur stort är bowling där borta då kontra Sverige? Är det gigantisk skillnad på intresse och alltihopa?
Det är väldigt, väldigt stort intresse där borta. Det är mycket mer, det är mycket bredare, och deras liga generellt är väldigt populärt.
Ja. Är det tv-sända ligor borta i USA, eller hur funkar det?
Deras ligor är mer korpaktiga än vad det är för oss. För oss är ligan liksom en nationell liga.
Ja. Vad säger du om prestationsmässigt då när du är över där 2008? Jag menar, Sverige har ju haft många framgångsrika bowlare innan din tid som har varit över och kört USA, både touren och VM och allt möjligt liksom. När du kommer över där, känner du att det är flera snäpp upp från svenska, eller känner du att du spelar ändå i Pergamon den här tiden och kommer över och känner att du ligger med bra?
Under junior-EM-tiden så var jag, hade jag inget riktigt bra junior-EM någonstans. Så det här U23-VM-et då blev den stora genomslaget då. Och det var väl där jag hade ganska bra framgångar på i Sverige som junior och ungdom, och jag levde väl lite blind på det, och då tyckte jag väl att man var väldigt bra vid den tiden.
Ja. Var 2009 sen, då är det hemma EM i Malmö, och där blir det silver i lag
tillsammans med Dennis Raback.
Yes. Hur är det, skillnaden, du som bowlar så mycket och även på den här tiden då, vad slår högst liksom? Är det lag eller är det individuellt, eller är det både och?
Både och vill jag säga.
Hur funkar lagspelet då? När ni är ute och så, snackar ni ihop mycket då om banor och profiler och allt så, eller är det två vänsterhänta, eller kan det vara vänster-högerhänta, eller vad tar förbundskapten hänsyn till, eller är det de bästa som spelar ihop?
Lite blandat faktiskt, men just för den här junior-EM-tiden då var det mest att få en grupp att fungera, och liksom det pratas mycket om att hålla ihop med spärrspelet och alla de här basic-grejerna var väl det som var fokus.
Ja. Sen tar det ju några år framåt är Kim, och då är det Bangkok 2012.
Ja, eller var det Finland där 2010 tror jag.
2010, ja, då har jag googlat för dåligt. Jag är inne på Svenska Bowlingförbundet. Ja, Finland 2010, ja. Hur gick det där då?
Då hade vi hade ett väldigt, väldigt bra lag. Det var jag, Mattias Wetterberg, Johan Haldén och Kristoffer Hagerberg. Och då, vid den tidlaget så var vi ett väldigt, väldigt starkt lag. Och då kom jag ihåg att vi gjorde ett väldigt uselt VM.
Ja. Hur är det att åka iväg och göra ett dåligt VM då?
Det var stor besvikelse var det. Och det tog ganska hårt. Jag kommer ihåg att vi var väldigt nära att ta oss vidare till finalen där för medalj. Och vet jag att jag behövde spärra för att ta mig vidare till topp 16 individuellt. Så det var mycket som hängde på det.
Vad efter den kommer tillbaka då till Sverige och det, känner den då att den behöver träna mer, eller rinner det av fort, eller hur länge hänger en förlust kvar från ett VM liksom?
Det hänger kvar ganska mycket, men jag vet att vi kom hem från det, så vet jag att jag, Thomas Leandersson, Sten-Åke hade ett möte efteråt.
Ja.
Och då vet jag att det var där det började. Vi hade en ganska brutal träning, vet jag. Och jag vet att även Thomas sa det till mig. Vill du bli så bra som jag, så tycker du att det räcker med 3-4 gånger i veckan, så kommer det nog aldrig bli så. Så då la han fram ett program för oss att vi skulle börja träna mer grundträning. Det var baklänges bowling, det var fokus på spärrspel. Och jag vet att jag hade det en så kallad träningsperiod, så att jag tog bort massa tävlingar för oss, bara så till så att vi skulle träna och förstå hur mycket vi behövde träna.
Hur var det att få det slängt i ansiktet ändå på förmodligen ett snyggt sätt, kan jag tänka mig, men förstår ändå att jag är bra, men jag kan bli ännu bättre, eller är det en spark neråt lite en känner ändå?
Jag tog det väl ganska hårt då, men det var liksom så här att det här är ändå Pergamon liksom. Det var innefattat mycket träning och jag insåg väl kanske inte hur mycket jag tränade när jag väl började med det här. Det var väl då jag insåg att det här är något jag måste göra, för det här är, ja, jag säger inte nej till att bli bättre.
Nej, det är klart man inte gör. Men det rullar på där och det blir lite mindre träningar och mer fokus på träningsbiten istället för tävlingsbiten, som du säger. Sen kommer VM i Bangkok 2012 och det blev broms i lag och broms i dubbel. Är man nöjd med ett broms där för din del personligen?
Ja, just då efter att jag hade ganska tunga två år, men det var då egentligen den träningen som Thomas la ner för oss, eller den tillsammans med Sten-Åke då, det upplägg som hade, det var då det gav resultat. Så jag vet att jag och Magnus Jonsson tog världsrekord över en serie och sen så tog vi världsrekord över i lag på sex serier.
Ja.
Så det var väldigt, väldigt stort, även om det var brons i dem, så var det ett väldigt lyckat mästerskap.
Ja, precis. Vad hände vidare efter det sen? Det är Wien, EM. Och där blir det också broms både i master, tremanna och lag. Hur känner du det kontra VM, kontra EM liksom? Hur högt slår det liksom?
Det var väldigt stort. Det var mitt första seniormästerskap och jag vet att jag hade spelat ganska bra till dess. Så det var väldigt stort just då.
Ja. Hur stor skulle du säga bowlingen är här nu då, när du kommer hem från ett seniormästerskap kontra från att ha spelat både junior och U21, U23, den biten liksom, och nu är du ändå uppe på seniornivå. Vad är responsen när du kommer hem till Göteborg igen liksom då?
Just brons, ha de där medaljerna och inte vinna, tror jag var ganska nyttigt. Då var det liksom så här, jag vill åt ännu mer och försökte träna ännu hårdare.
Ja. Vad under tiden här, det har vi ju inte tagit med nu, men om man tar fram till 2012 så var det ju medaljer med Pergamon och det under åren, SM-finaler och grejer. De SM-finaler du hade spelat fram tills dess då, vad säger en SM-final för dig att vinna den i lag? Åtta manna.
Otroligt stort. Då var det, för mig var det väldigt stort, så jag vet att med de personer jag växt upp med och det som den uppfostran jag fått i Pergamon, så var det väldigt, väldigt stort.
Ja. De finaler du vann fram till 2012 där med Pergamon då, hur firades de och hur var mottagandet att komma hem med SM-guld liksom?
Det var väldigt stort, och speciellt med domarna har även haft som idoler liksom.
Try.
racing faster every minute. What could I do more? Yeah, I'm really not sure. I know I'm running circles, but I can't quit. And I'm so confused about what to do. Sometimes I wanna throw it all away. Controlling everything in sight. Feeling weak, I don't feel right. You're telling me I have to change. Telling me to act my age. But if all that I can do is just sit and watch time go, then I'll have to say goodbye. Life's too short to watch it fly.
Vad vidare sen, Kim, från 2012 och framåt där, var hur mycket tävlingar var du ute och spelade på den tiden här i Sverige? Nu vet ju alla som känner dig, nu vi kommer till det senare, de vet ju att du är riktig bowlingnörd, bowlingdåre, nu spelar mycket, men hur mycket spelar du på den tiden tävlingar inom yes. Sverige?
Jag försökte väl spela så mycket som möjligt. Farsan har ju alltid varit stor på att känns det dåligt och inte bra, så försök spela mer tävlingar än träna. För det är det enda sättet att komma över det. Att träna mer kan ibland bli skadligt. Att man blir man blir väldigt mekanisk efter ett tag. Man tar bättre beslut när man spelar mer tävlingar.
Ja. Hur gick tävlingarna under den tiden då i Sverige? Vad för tävlingar fanns det då? Och var det liknande Göteborgstoren, Smålandstoren, Växjö Open? Eller vad för tävlingar var du ute och körde då? Var det tävlingar nära Göteborg underlättade då? Eller?
Det var mycket i Västgötaregionen, mycket i Göteborg. Och det var väl de som jag försökte spela mest för att vara nära. Jag hade väl aldrig riktigt någon succé. Det var mer att jag får den här tävlingsträningen och sen går tillbaka till träning och sen spela tävling igen och går tillbaka till träning. Så det var mycket fram och tillbaka och sen på den stora tävlingen så att man inte gick på de största tävlingarna en gång.
Ja, när började du sen att åka utomlands och tävla? Vilket år är vi på då?
Första utlandstävling hade jag när jag var 13. Det var i Danmark, men ordentligt på egen hand så var det när jag var 18 och då tror jag för mig åkte till Malaysia.
Ja, hur funkar det? Åker du själv då över till Malaysia eller är farsan med eller någon av dina tränare med eller är det flera från Pergamo som åker på samma eller?
Nej, farsan och morsan var det.
Ja. Mm. Hur var skillnaden att åka till Malaysia och tävla då efter du hade varit i USA och runt omkring Danmark och sånt tidigare? Liksom, hur är intresset där borta?
Det var faktiskt väldigt kul att liksom få ta egna beslut egentligen på banorna. Jag och farsan har haft en dialog ganska tidigt att jag sa till att jag vill inte ha hjälp utan jag kommer till honom om jag väl behöver hjälp.
Ja.
Så det var, jag gick till final men kom inte så långt. Men det var liksom nyttigt för mig att få den här, ja, få prova mer själv.
Ja, om vi rullar vidare fram till 2018 där, då är det AIK Tournament.
Mm.
Hade du spelat det många gånger innan 2018?
Ett par gånger. Ja. Jag har nog spelat dem sedan 2012 kanske.
Hur var resultaten i början på AIK då?
Jag gick till final ganska tidigt tror jag. Men inte mer än så.
Nej. Var den tävlingen AIK Tournament, var den Sveriges största här då när du började och spela den?
Jag har för mig just då. Nej, det var nog inte. Jag tror det var. Eller jo, det kanske var på Super Six-tiden så var väl kanske en av de största.
Ja. Var, när går du långt första gången i AIK då? Hur gammal är du då?
När går långt? Jag tror det var, kan det ha varit 2018 eller 2019?
Ja. Det 2018 vinner du ju.
Ja, det är första gången jag tar mig långt och det är då jag vann också, tror jag.
Ja. Den responsen du får där då, hur är året 2018 spelmässigt för dig då?
Jag tror det var där som jag växte lite grann som spelare också. Den vinsten betydde ganska mycket. För det hade stått still ett tag.
Ja, hur är det då i bowling att stå still? Du kom, alltså, du kanske har varit med om det flera faser i livet innan, att du inte kommer vidare, du blir inte bättre, du går. Mm. Liksom så, hur motigt är det att ligga där och pendla?
Det är väldigt motigt faktiskt. Som sagt, jag hade en väldigt bra omgivning också. Så typ Johnny Magnusson har ju alltid varit en stor support. Liksom. Han är den jag brukar kalla hjärtat för Pergamon. Liksom. Det var han som tog hand om alla oss yngre. Så det var ju ensam. Liksom, när det var tungt så var det... Han var ju alltid där för en. Liksom.
Ja. Hur betydelsefull så. Är en sån... Du har ju nämnt både Lee Andersson och Sten Åker där och Johnny nu då. Hur betydelsefulla skulle du säga att sådana personer har varit för din karriär och spelmässigt ihop med Ann? Det finns många i Pergamon och runt omkring dig, men de tre personerna då, hur betydelsefulla är de?
Ja, väldigt, väldigt förtroendefulla och väldigt betydelsefulla också. Jag menar, vi alla har ju, alla hade en form av roll i Pergamon och alla delade sina erfarenheter. Jag vet att Johnny var väldigt tidigt fram och delade sina erfarenheter också. Och, ja, han hörde ju ofta av sig och kollade läget. Och det gör vi fortfarande än idag. Liksom.
Ja, och då nu än idag så nu spelar ni inte i samma klubb längre. Men han är fortfarande stort stöd och ni håller mycket kontakt, förstår jag då?
Ja, precis.
Vad, om vi rullar vidare, Kim, då 2019 där master vinnare och då gick det i Ålborg.
Är det från
det EBT master 2019? Nej, spelades 2022 på grund av pandemin. Det studsade fram.
Ja, lite precis.
Då. Ja.
Ja, precis.
Odense och det och där 2022, ja.
Jag vet att jag hade väldigt tufft år på proffstouren 2022. Och jag vet att slutet på den resan så åkte jag till en amerikansk tränare. Och då fick vi ordning på ett par detaljer i tekniken och även hur man ser på banläsning.
Okej. Okay. Hur var det att få den hjälpen då? Var det någonting som betydde mycket och gjorde att du klättrade ännu bättre?
Ja, det gjorde jag. Jag är som sagt, tar lite för långa linjer hur jag ser på banan. Att jag har försökt skruva lite mer än nödvändigt. Och det har ju resulterat att jag kanske har tappat lite grann i och inte fått säkert lika mycket.
Nej.
Och sen efter det när jag kommit hem så har jag applicerat det och ganska snabbt så gav resultatet. Det här är rätt väg.
Ja.
Och den EBT Masters vinsten där så växer också ganska mycket självförtroende att det här går och att jag fortfarande kan det här. Även så tänker man även på åldern vid 30 liksom, om man tänker, man funderar ju på karriärbyte ett tag om det verkligen var rätt. Men det var där jag var, det här är fortfarande rätt väg för mig och att även om jag är över 30 att jag kommer fortsätta hålla på med det här i stort sett på, inte heltid, men jag har samtidigt jobb, men det kommer fortfarande en prioritering i mitt liv.
Ja. Hur viktigt har det varit genom karriären ändå att kunna kombinera bowling ihop med ett jobb ändå? För det är för svårt och tufft och du måste vara så... Jag menar, fatta mig rätt, jag menar inte att du är dålig. Men du måste vara snuskigt bra på bowling för att kunna leva på bara bowling.
Oh ja, det är nästan helt omöjligt i Sverige och Europa att kunna göra det.
Ja.
Så många tror att jag har hållit på heltid alltid liksom. Jag har haft mycket, vad heter det? När man blir inhyrd från ett jobb och blir konsult, bemanningsföretag.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så då har det varit så här, bemanningsföretag för idrottare. Så när jag, en period när jag börjat vara borta så kan jag vara borta. Och när jag väl är hemma då jobbar jag.
Ja.
Och nu de sista två åren då, då har jag haft fast jobb på Lindex.
Ja, okej.
Okay. Och de har varit väldigt förstående att jag jobbar en kanske 9 månadersperiod och så är jag borta i USA i 3 månader. Och sen när jag väl behöver leda till min militärmedel har de gett mig ledighet.
Ja. Men då måste det vara en kanonarbetsgivare du har just nu då, som har stor förståelse för hur du ska vara, eller hur du vill vara ledig för att kunna kombinera det du brinner för och jobbet.
Ja, precis. Jesper Larsson och Tobias Räsenen var ju där innan mig och båda de är ju bowlare, så har de ju sagt så här att ja, men bowlar har varit ett bra gäng, så de skulle nog se till att ta och lyckats även göra ett bra intryck även där.
Ja. Vad om vi rullar vidare där 2022 och in här nu 2023, skulle du säga nu om du ser tillbaka på hela karriären, Kim, att 2022 och början på 2023 nu har varit bland de bästa åren i din karriär?
Det är definitivt en av de bästa åren i min karriär, att det gått så pass bra så länge som det har gjort.
Vad är det som gör att du peakar nu då? Tror du? Du säger ju själv att du ändå är över 30 liksom.
Mm, jag tror balans mellan livet utanför bowlingen, bra balans till jobbet och bowlingen, och så är jag i min fysiskt bästa form någonsin.
Ja, och hur mycket tid lägger du nu då? Du sa förut med gym och den biten. Mm. Har den en sån bit vid sidan om bowlingen med gym och löpning? Har den dosen ökats från du var 16-17 till du är över 30 nu?
Ja, ganska saftigt. Jag tror nästan den har tripplat nu faktiskt. Jag är uppe på 10 timmar i veckan och då har jag varierat crossfit, vanligt gym och löpning.
Ja. Är det någonting som är viktigt för att hålla en bowlare och dig som spelar så pass mycket, borde träna mycket, det blir mycket serier och tävlingar, att hålla dig hel?
Ja, faktiskt. Med tanke på att jag spelar så mycket som jag gör, jag försöker spela minst en tävling eller match varje helg för att hålla igång. Och för att jag ska kunna vara fräsch och kroppen ska prestera, då behöver jag vara i en bra fysisk form, och det är därför jag har lagt mycket tid på crossfit. För att vi behöver vara mer explosiv i benen, behöver kunna vara fräsch direkt jag kliver av flygplanet till att gå på banan direkt. Det är inte alltid så lätt.
Nej. Hur viktigt är sömn då?
Sömn är nästan A och O för mig. Jag försöker minst få en 7-8 timmar i alla fall. Och det är det som passar väldigt bra in med att jag kvällsskift på Lindex, och då tränar jag kanske vid 10-12, och så går jag till gymmet efteråt. Och sen käkar och sen drar till jobbet 14-23.
Ja, okej. Okay. Ja. Vad, om vi ser slutet 2022 här nu då, då vinner du en stor tävling. Var det i Malaysia?
I Singapore.
Singapore var det, ja. Den tävlingen där då, hur stor är den i meritlistan, skulle du säga?
Den skulle jag säga är den näst största tävlingen i min karriär faktiskt.
Ja.
Och med tanke på att jag har haft en del vinster på Europatouren och sådär. De betyder mycket, men det är liksom inte det här topp-topp-skiktet liksom. Så här, avsluta året på en sån tävling. Det var mycket känslor.
Ja. Vad, när du åker iväg på de här tävlingarna och sånt, hur bor du? Hur viktigt är boende och sånt för dig? Kan du åka till Singapore, Malaysia eller USA och bo på motell? Eller ska det alltid vara hotell och det ska vara toppklass? Och vad är viktigt för dig liksom?
Det viktigaste för mig egentligen att kunna sova. Är det bara tillräckligt bra sängar? Men jag har ju bott i... när jag är över proffstolen så bor jag som polare. Då sover jag på en luftmadrass och... typ i Asien där det kanske är lite svårare att få tag i boende, då försöker man för säkerhets skull ta ett hotell liksom. Men annars så har jag ingenting emot motell eller Och ibland även i USA så bor vi på Airbnb, att vi tillsammans en grupp hyr ett hus.
Ja, ah, okej. Okay. Vad mat och den biten då? Vad trycker du? Är ju bovlare, du ser ju, du har varit i Tidaholm många gånger, du har varit i Falköping och runt om i både Västra Götaland och Stockholm och Malmö överallt. Det är mycket bovlare som drar i sig både hamburgare och pizza och det ena med det andra. När du var i Tidaholm nu sist vet jag, jag tror det var Västgöta Open, va? När Marcus fixade pasta och grejer till dig. Är maten en viktig bit för att det hänger ihop med både sömnen och träning och gym och alltihopa?
Ja, sömn och mat är väl det som är A och O för mig. Och jag är väldigt noga med att det är svårt ibland med vissa bowlinghallar som kanske bara har den kosten. Men jag försöker hålla mig ifrån friterat socker och läsk. Då har jag ändå en ganska stor yta att röra mig mellan.
Ja.
Föredraget pasta då.
Ja, precis.
För det står jag med längre på.
Ja. Hur duktig är du själv på matlagning och matlådor och den biten? Eller är det mycket utemat ändå fast du väljer bra mat?
Jag är väldigt mycket för matlagning. Men den är ganska, den är inte så bred den matlistan. Men det är väldigt mycket ris, potatis, pasta, kött, kyckling och köttfärs.
Ja. Basic men ändå bra mat.
Exakt.
Yes. Vi ska snacka en liten stund till när vi ska avrunda programmet här. Men seger nu senast alldeles nyss var i AIK International 2023. Då är det ändå 5 år sedan innan du vann AIK och nu vinner du igen. Vad är det som gör att du vinner i år?
Jag tror det är ganska mycket momentum från förra året. Det är mycket som kanske inte kändes som att det stämde i början, men jag spelar mig in i det och kan växa lite grann i tävlingen. Och när jag fått lite läge, och då tog jag chansen och tog vara på den också.
Ja. Hur skön var den segern med tanke på att det klickade över till det? Du avslutar 2022 bra, nu vinner du AIK direkt 2023, nytt år, alltihopa. Blir suget ännu mer nu på att träna ännu mer och spela ännu mera tävlingar det här året? Eller hur lägger du upp tävlingssäsongen, Kim?
Tävlingssäsongen beror ju oftast på de här 3 månader i USA i början på året.
Ja.
Och sen försöker jag ha bobla och träna så mycket som möjligt egentligen. Jag försöker egentligen hålla igång. Och då blir sommaren där jag tränar mest. Och både fysiskt och bobblingmässigt. Jag går ner lite grann i bobblingen med mer i fysen. Och sen i slutet på juli då kommer prioriteras bobblingen lite mer också. Så då blir dosen väldigt stor där.
Ja. Du som är ute och spelar mycket tävlingar, du spelar alltså, det är ju allt från handikapptävlingar till vanliga tävlingar utan handikapp och alltihopa liksom. Men när du är ute, alltså du kan ju hamna banpar i princip med vem som helst. Du kan hamna med en som har 35 i handikapp eller en nollhandikappare. Hur är skillnaden där? Liksom alla vi som har träffat dig i olika bowlinghallar och grejer tycker ju att du liksom ändå är supertrevlig alltihopa. Men liksom, är det stor skillnad på att spela med en som har 35 i handikapp och en som har 2 i handikapp? Liksom? Eller du lägger ditt fokus på dig?
Jag lägger ofta fokuset på mig, men jag försöker även... Ja, jag vill gärna inspirera andra samtidigt som jag bowlar också.
Ja.
Jag vill ju få bowling till att bli mer... Ja, jag vill få bowling mer till ett atletiskt läge. Att det ska synas att det är en sport. Så det är gärna mitt motto liksom. Få det att se mer atletiskt ut.
Ja. Vad om man tar nu då? Nu är det många yngre killar och tjejer som ser upp till dig och andra i Pergamon och även i Klan och de andra topp 4 klubbarna i Sverige liksom. Hur viktigt är det för er att ni är ute och visar upp er på de här vanliga tävlingarna, om vi kallar det, inte proffstävlingarna och inte de som är dyraste tävlingarna med mest pengar, utan att ni även dyker upp på vanliga tävlingar?
Det är väl ingenting sagt så sett, men det är mer väl att att få tävlingserfarenheter och växa. Och jag menar, målet är också för oss att vi representerar Pergamon här ute, att det även ska se proffsigt ut.
Ja. Vad för målsättning sätter ni upp i Pergamon inför en säsong då? Jag antar ju att SM-guld alltid står med på listan. Liksom, sätts det upp individuella mål genom Pergamon med era spelare?
Det gör det definitivt mellan spelare och ledare. Och vi försöker få våra spelare så bra som möjligt. Och även där hoppas jag väl kunna dela med mig av den kunskap jag har till de yngre. Och jag vet att jag själv fick väldigt mycket vägledning när jag var yngre, så vill man gärna ge tillbaka till resten av klubben.
Ja. Nu då, när du ändå är över 30, Kim, har du fortfarande idoler och folk du ser upp till även nu när du är äldre än när du var 15?
Ja, de idolerna finns ju alltid. Jag försöker alltid se att det finns något att bli bättre än hela tiden. Bättre än vad man var igår, och även spelare som har unika saker både som tvåhands och enhands. Och jag försöker ta en del från tvåhands till att göra det mer likt som enhands.
Ja, om vi ser till material och snacket som har rullat mycket på Facebook det senaste, framförallt 2022, det här med oljeprofiler och oljemängd. Vad tycker du om det här snacket? Vad är din åsikt om att minska oljemängden?
Ja, AIK tyckte jag var ett sånt exempel att det var väldigt positivt. Det var mer positivt än jag faktiskt trodde det var. Och vi har även mixat med det lite hemma i Partille.
Ja.
Jag är definitivt öppen för en lägre volym.
Ja. Hur mycket snack tycker du har blivit de senaste? Alltså, du har ändå varit med så länge i bowlingen nu och är över 30 nu. Liksom, det här snacket med förr så kom du till en bowlinghall, hade du tur så satt oljeprofilen uppsatt på lagets anslagstavla och det var inspelning 10 minuter och sen var det, nu kan alla, inte alla hallar, men många hallar kan lägga många profiler, det stämmer ändå inte när du kommer till den hallen du ska spela i, vad ni har lagt för profil hemma och träna på. Är det mer, skulle du säga till de bowlarna som är division, ja, men ta division 1-2 bowlare, att det är enklare att träna på en profil som är rätt längd och behöver inte vara samma när de ska åka bort?
Ja, alltså som jag själv förbereder mig för tävling, så jag kollar lite lätt på profilen, men jag skulle aldrig träna på en profil innan jag åker på en tävling. Det viktigaste för mig är att mina grunder sitter där de ska, så det är mest grundträningsbergspel som jag fokuserar på. Så lägger jag en profil kanske som, ja, det behöver inte vara lätt och inte svår. Ibland så när man lägger, om den profilen man ska åka till är väldigt svår, då stämmer det inte överens ändå. Så man får ingen förutfattad mening när man där åker iväg. Det är därför jag helst inte vill spela på den tävlingsprofil som jag ska åka till.
Nej. Ja, men det var bra sagt, så ta med mig det här så får vi se vad lyssnarna säger, om de håller med eller inte. Men du, Kim, du sa stort tack för att du ställde upp i podden, och så önskar jag dig ett kanon 2023, och så hoppas jag att vi syns i Tidaholm framöver.
Ja visst, tack så mycket för att du hade mig. Ja, detsamma.
Tack.
Hej.
Så, det var allt för denna veckan. Lördagen den 25 februari på Bibliotekshuset i Tidaholm, då är det humorfest. Då kommer ingen mindre än Nisse Hallberg ihop med Kristoffer Färnis. De kommer bjuda på riktigt grym stand-up. Förköp hittar ni på Tixter. Gå in på Tixter och sök på Tidaholm eller humorfesten 2023. Varmt välkomna till Bibliotekshuset i Tidaholm den 25 februari.